Jon Johansson, och hur jag har hamnat här, det är för mig en stor gåta. Förra året så var jag här, då satt jag nere i hörnet där och så frågade Colin Dai som var talare då hur många som kom från olika delar, och så frågade han Sverige också. Jag tror jag var nästan den enda som räckte upp handen. Men i år har det varit lite fler från Sverige här, både Jonas och Frank och träffa några andra också. Men det är kul att vara här i alla fall, och jag får tacka så mycket för att jag får komma hit. Vara här i Mumindalen. Det är lite roligt, alla liksom märker att man är från Sverige när man är här, eftersom man inte pratar som man gör normalt här. Medan jag går omkring och tycker att jag är väl den enda som pratar normal svenska här. Men så där är det. Det var lite kul det Julia, vart hon nu är, sa där, att hon inte skulle stjäla min predikan. Det har jag varit med om en gång faktiskt på Filippinerna. Och det var Jakob West, som ni vet vem det är, som stal den. Vi skulle förbereda varsin 15 minuters predikan innan vi skulle fara från ett ställe. Och vi hade på olika håll förberett exakt samma sak i stort sett. Inte prata med varandra. Så när han gick upp och började prata om Gideon och allt som han sa, så tänkte jag, nej, helige ande, hur kan du vara så dum med mig? Så ge mig samma budskap som han. Och det är faktiskt lite samma spår som jag har tänkt att ta, som Julia var inne på. Så det känns ju som att det kanske är något Gud vill säga. Matteus evangeliet, om ni har biblarna med er. Jag har ingen sån här PowerPoint, så ni får liksom hålla er vakna genom att slå i Bibeln. Matteus evangeliet kapitel 13. Det här är ett sammanhang som jag tror att de flesta av er har hört många gånger. Det är liknelsen om såningsmannen. Ni vet den här killen som är ute och sår, och så faller det först på vägkanten och fåglarna kommer och äter upp det, och så faller det på de steniga ställena och det är ingen rot, så att det vissnar bort så fort solen kommer, och så faller det bland tistlarna och tistlarna växer upp och kväver det, och så faller också ordet i god jord och det bär frukt. Nu ska inte jag ta hela den liknelsen, utan jag tänkte plocka ut två verser faktiskt som jag tror att Gud vill betona här idag. Jag ska säga ödmjukt att jag tror det, men jag är ganska övertygad. Och det är verserna 20 och 21. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Jag tror att vi kristna, och nu ska jag vara liksom så ärlig jag bara kan, ofta är på det här sättet. Det går lite berg- och dalbana i våra kristna liv väldigt lätt. Och så länge det är glädje, så länge det är glatt och roligt att vara i kyrkan, så länge underhållningen är på topp, och så länge liksom det är party, då känner vi att ja, men nu är jag ju riktigt kristen. Nu är jag ju nära Jesus. Och nu är det liksom bra. Nu funkar allting. Och nu vill jag vara i kyrkan och engagera mig i allt möjligt. Men så fort det blir jobbigt, eller det blir lite tungt, och vi kanske kommer ut någon annanstans i skolan eller vad det är, och det blir lite så här förföljelser och lite svårigheter, så faller vi väldigt lätt bort. Vi håller inte ut. Och det kan vara så i kyrkan också. När det börjar bli lite mer radikalt, och när det börjar bli lite mer jobbigt, vad händer? Och det är för att, enligt det här bibelstället också, att vi har ingen uthållighet därför att vi inte har några rötter. Jag har sett det så många gånger, både i mitt eget liv och i de ungdomar som jag är med och jobbar med i Sundsvall. I Sönsvall, som vi säger, i Sverige. Att man är på läger, man är på konferenser, det händer grejer och alla är woho så här. Och så sen tar det 2 veckor, om det går bra, tänkte jag säga. Och så sen är man inne i sin gamla roll, man är inne i sitt liksom vanliga liv, och alla de där löften att nu ska jag be 2 timmar varje morgon, de liksom, man ber liksom inte ens en sekund, för man, så här bara. Alltså, det är så lätt att det blir berg- och dalbana i våra kristna liv, därför att vi inte är ordentligt rotade. Det här temat här, rustad för den yttersta tiden. Jag skulle vilja säga att vara rustad för den yttersta tiden, det är att vara rustad för förföljelser och svårigheter som kristen. Det går inte att leva. Och jag tror att vi är egentligen redan inne i den yttersta tiden. Och att det bara kommer bli mer och mer av, ja, det är klart det blir mer och mer av den yttersta tiden, eftersom per definition går tiden framåt. Så att, så är det ju, det kan jag ju säga. Amen. Men alltså, jag tror att vi är väldigt nära där. Och att vara rustad för den yttersta tiden, det är att vara rustad för att klara av som kristen svårigheter, svåra tider, förföljelse. Och Bibeln säger så här i 1 Johannes 3:13. Varför är ni förvånade över att världen hatar er? Många kristna är väldigt förvånade över att, men vad händer nu liksom? Men det är ganska självklart. Det står i 2 Timoteusbrevet också, 3:12 tror jag det är, att så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus. Är det någon som vill leva gudfruktigt i Kristus? Då står det så här, så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus att förföljas. Det visar sig ganska snart vem vi följer. Jesus blev förföljd och han säger att ni ska inte vara förvånade om ni också blir det när ni följer mig. Att vara rotad som kristen är jätteviktigt. En rot, vet ni, på en växt. Är det här riktiga växter? Ja, det är det. Vad trevligt. I våran kyrka har vi bara plastblommor. Jag är lite less på dem. Men en rot har flera funktioner. För det första så ska den ta upp näring och ge växten den näring som växten behöver för att kunna leva, för att kunna blomma och vara grön och fin och sådär. Det är den ena saken. Som kristna är det samma sak. Vi behöver vara rotade i Jesus för att få vår näring. Inte rotade i konferenser eller rotade i att det är bra lovsång eller rotade i kristna vänner, utan rotade i Jesus för att få vår andliga näring. En rot ger också stabilitet till en växt. Utan rot så skulle den liksom dunk så här. Det kan liksom inte stå upp där utan rot. Utan den bara trillar ner. Det är stabilitet. Och när det blåser och så där så står den kvar där. Och för det tredje. En rot bevarar livet i en växt när det kommer vinter och kalla tider. Visste ni det varför bladen blir gula och röda på hösten? Det är därför att trädet tar in näringen som är i löven under sommaren. Och så lagras det i rötterna. Och sen blir de gula för att näringen försvinner och så faller de av. Men livet finns fortfarande kvar i roten. Där inuti. Och sen när det blir bättre tider igen, när solen kommer fram, då kan det där livet komma fram och blomstra igen. Och det är precis samma sak med oss som kristna. När vi är rotade i Jesus så får vi för det första liv och näring från honom. Vi står stadigt. Och när det kommer svåra tider så behöver vi inte tappa tron. Vi behöver inte tappa livet tillsammans med honom. I psalm 1 finns det ett fantastiskt, känner ni säkert till många av er, men jag vill bara läsa det. Alltså de här slimline-biblarna, man tänker liksom, nu ska jag ta ett kapitel och så hamnar man 3 böcker bort. Så här står det i psalm 1. Salig, alltså lycklig, är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt han gör lyckas väl. Och sen står det, så är det inte med de ogudaktiga. De är som agnar som vinden för bort, alltså utan rot. Och jag skulle vilja säga 2 saker om det här med att vara rotad. Och det ena är att verkligen, som jag redan var inne på, att vara rotad i Jesus och ingenting annat. Och det andra är att vara rotad i hans ord. Det är lite liksom samma här som Julia har varit inne på. Ser du förresten vilket bibelord jag har på tröjan här? Det här var en idé som jag och Jakob fick på Filippinerna. Jag är inte med i någon konstig självmordssekt här nu som kommer spränga upp det hela det här huset snart. Utan det är Lukas 9:23 det syftar på. Jo, vad sa jag? Att vara rotad i Jesus. Alltså jag har märkt att vi kristna så ofta är rotade i det som är runt omkring Jesus. Ett exempel. kristna vänner. Det är ju inget fel med kristna vänner. Det är ju fantastiskt med kristna vänner. Men om vi skulle ta bort alla dina kristna vänner från ditt liv, så måste du ställa dig frågan, skulle jag fortfarande vara en kristen? Och det säger lite om grann om vart du är rotad. Ibland så kan man vara rotad i att det är så bra lovsång, så det är därför man kommer till kyrkan. En sak jag lärde mig på Filippinerna, att det inte behövs bra lovsång för att man ska kunna ha en kyrka och kunna möta Gud. För att vara ärlig, jag hoppas det inte är någon från Filippinerna här, men för att vara ärlig så är de ganska kassa på att sjunga. Men de sjunger mer, de sjunger väldigt gärna, alla sjunger, men och så har de karaoke-maskiner överallt. Så klockan 5 på morgonen så kan du vakna av att grannen där, han spelar karaoke för fullt. Och grannen där, han håller på att slaga på någon Creedence rockskiva. Och de där, de har någon ABBA, Mamma Mia igång. Det är liksom så här, va? Men det behövs inte för att faktiskt ha ett kristet liv. Det är ju lite chockerande för oss, va? Liksom Sverige, tänkte jag säga, Skandinavien. Att man faktiskt inte behöver ett bra lovsångsteam för att kunna möta Gud. Men det är väldigt lätt att vi blir rotade i det. Men lovsången var dålig i den kyrkan. Vi går till en annan istället. Eller här var det inte så mycket party. Här var de lite dåliga. De spelade lite fel och sådär. Det finns massa saker som vi kan vara rotade i som är runt omkring Jesus. Men som inte är, alltså att vi inte är rotade i honom. Och det tror jag är jätteviktigt. Kolosserbrevet 2:7 säger så här. 2:6-7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Se till, vi tar vers 8 också, se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Vad bygger vi våra liv på? Det är jätteviktigt att det får vara på relationen med Jesus. Att det är han som får vara den vi, han, som vi är rotade i och som vi står stadigt i. Att verkligen, det står så här i Johannes 17:3, att detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda levande guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så det eviga livet handlar om att känna Gud. Att känna Jesus. Många, men att känna, det är inte samma sak som att känna till. Om jag kan hela Bibeln så är det inte säkert att jag känner författaren eller den som det handlar om för det. Visste ni att han som har världsmästerskapet i alltså att komma ihåg Bibeln, alltså kunna memorera bibelverser, och rabbla dem bara. Han som kan mest, han är ateist. Så det säger ju lite grann. Det är inte det handlar om i första hand. Sen är det ju naturligtvis bra. Men att verkligen känna honom. Det är inte bara att tro på honom. Det är inte bara att känna till om honom. Och det är inte ens att du en gång har mött honom. Det är jätteviktigt att du får möta Jesus. Men det är inte att du en gång har gjort det, utan att du varje dag får leva i en relation med honom. Att du får lära känna vem han är. Hans personlighet. Inte bara vad han har gjort för dig, även om det är jätteviktigt. För i det han har gjort för dig så uppenbarar Gud sig själv och sitt hjärta. Det är jätteviktigt. Men att du också, vem han är. För Gud har en personlighet. Han är liksom inte bara någon så här, may the force be with you, liksom någon slags grej som flyter omkring upp i rymden på något mål. Utan han är ju en person. Och att verkligen lära känna honom, det är där livet med honom finns. Det är där det spännande kristna livet finns. Det är där skatten, ni vet det finns en liknelse i Bibeln om en man som hittar en skatt i en åker. Har ni hört den? Nu också i Matteus 13. Och jag tror att för många kristna så går vi omkring bara i liksom den här kristna åkern och har tråkigt. Därför att vi inte hittat skatten. Vi har inte hittat vem det egentligen handlar om och vem han är för oss. Vi går bara omkring där. Gudstjänster, det känns som att gå omkring i en åker liksom. Bla 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 så här. Men att verkligen hitta skatten som är Jesus och vem han är. Och jag är lite förundrad. I Johannes 14 så säger en lärjunge, Filippos heter han. Han har varit tillsammans med Jesus i mellan tre och ett halvt år vid den här tidpunkten. Jesus ska liksom hålla sitt sista avskedstal och sen ska han instifta nattvarden och gå och hänga sig åt kors, tänkte jag säga. Men det skulle han ju inte göra, det var ju andra som gjorde det. Men ungefär tre och ett halvt år har den här Filippos och lärjungarna varit tillsammans med Jesus. Och så säger Filippos, visa oss fadern Jesus, det är nog för oss. Och då säger Jesus någonting som jag tycker är anmärkningsvärt. Så länge har jag varit hos dig, Filippos. Men ändå så känner du mig inte. Och tyvärr tror jag att det är en del kristna som kanske har gått längre än 3,5 år med Jesus. Som han också ställer den frågan till. Jag har varit hos dig så länge, gått vid din sida. Ända sedan du mötte mig, sedan du blev frälst den där dagen. Men känner du mig? Vet du vem jag är? Filippos hade gått i 3 år, alltså fysiskt tillsammans med Jesus. Och ändå säger Jesus, ja men du har inte riktigt fattat vem jag är. Du känner mig inte riktigt. Det finns en annan sån här anmärkningsvärd berättelse också i Lukas evangeliet 24. Med två lärjungar som är på väg från Jerusalem till ett ställe som heter Emmaus. Och de har ju varit lärjungar till Jesus, inte en av de 12, men de har varit lärjungar, följt med honom. Och Jesus har dött och så han uppstått. Och så kommer Jesus själv fysiskt och går med dem. Och det står att de kände inte igen honom. Deras ögon var slutna. Jag fattar inte riktigt hur man inte kan känna igen någon som man faktiskt har sett med sina fysiska ögon. Och gått med att vara en lärjunge till. Men om de hade svårt med det. Så kan det också vara så att vi kristna kan ha svårt med det. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi förstår att vara rotad i Kristus, rotad i honom, handlar om att känna honom och vem han är. Det står så här i Johannes evangeliet, kapitel 4. Jag ska bara plocka ut en vers därifrån. Det handlar om Jesus träffar en kvinna, en samarisk kvinna vid en brunn. Ni känner säkert många till berättelsen, annars får ni läsa den sen. Den blir för lång att läsa igenom hela. Och den här kvinnan, hon börjar tro på Jesus, att han är Messias. Och så springer hon in i staden där hon bor och säger till massa folk att jag tror att jag hittar Messias. Jag tror att jag har hittat Kristus, han som skulle komma. Och så går de ut där till Jesus. Och så står det så här, då säger de här personerna. Jag ska läsa vers 41 och 42. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Jag hade många år när jag bara trodde på Gud på grund av vad andra hade berättat för mig. På grund av vad pastorn eller ungdomsledaren eller föräldrarna hade sagt. Att ja, men Jesus han finns och han kan göra här och si och så. Att jag hade en tro som bara grundade sig på vad andra människor hade sagt. Och tyvärr så tror jag att det är så med många kristna också. Men i den här versen 42 så finns det en förflyttning. De säger att nu tror vi inte bara längre på grund av det. Utan nu har vi själva sett honom. Nu har vi själva hört honom. Nu har vi själva mött honom. Och nu säger de inte, nu tror vi. Utan nu säger de, nu vet vi att han är världens frälsare. Och den förflyttningen är jätteviktig för dig att göra som kristen. För det börjar alltid med att du tror på grund av att någon annan talar om det för dig. Men att gå från den punkten, att någon annan har berättat för dig, till att själv höra honom. Och inte fastna i att du blir beroende av att fortsätta höra andra. Att bli beroende av predikningar, för det kan man faktiskt bli. Men det är inte det handlar om. Det viktigaste är att du lär dig att höra honom själv. Och det här är en undervisning som är bristvara i kristenheten alltså. Att höra Guds röst. Kanske en bristvara därför att vi gillar vår egen röst så mycket, vi predikanter. Det sa jag inte. Jo, jag menar det med hela mitt hjärta. Nej, men alltså, att göra den här förflyttningen. Till att själv, för då kan du veta, då kan du vara övertygad och inte bara ha en liten tro som fladdrar iväg så fort det blir jobbigt, så fort det blir förföljelse, så fort det blir någonting som inträffar. Att känna Gud, jag ska bara säga det här också, det handlar inte, som jag sa, om att känna till. Det handlar inte om intellektuell kunskap eller vad du vet i din skalle. Utan det handlar om att ha ett intimt umgänge med honom. I hebreiskan, jag vet inte om ni har tänkt på det, men nu ska jag gå rakt på sak. När folk har sex i Gamla testamentet så står det inte oftast att de hade det, utan det står att och Adam kände Eva. Har ni sett det i Gamla testamentet? Att han kände Eva och hon blev med barn. Det är liksom ett väldigt skumt sätt. Hej, hej. Och det här handlar om, det är ett hebreiskt ord som heter yada. Och det betyder inte att ha en kunskap här uppe i skallen. Utan känna, det är att ha ett intimt umgänge med. Och det är på samma sätt när det gäller att känna Gud. Att känna verkligen vem Jesus är. Paulus säger ju så här också, att det handlar inte om visdom. Det handlar inte om mirakler. Utan det handlar om den korsfäste Jesus. Vem han är och vad han har gjort. I första Korinthierbrevet 1 så står det om det. Jag ska inte gå in på det. För jag ser att tiden går. Den andra saken. Och det här är det viktigaste jag har sagt nu. Så jag hoppas att du inte har somnat. Nu kan du somna, tänkte jag säga. Nej, men det här är jätteviktigt. Därför att det viktigaste, det är inte vad jag står här och säger eller vad andra står och predikar för dig, utan det viktigaste, det är att du själv kan höra hans röst, att du själv läser Bibeln, att du själv har en relation där du utvecklas med honom. För att annars kommer det bli den här rotlösheten, att när det är konferens, när det är bra, då är det jippi och tjoho, men sen när det händer någonting så finns inte det där livet kvar. I den där liknelsen vi läste så handlar ju det om att ordet blev sått. Och att låta ordet, alltså Guds ord, Bibeln, bli rotad i oss. Och det handlar som sagt inte om att kunna allting som står här. Det handlar inte om att läsa 75 kapitel varje dag. Eller memorera hit och dit. Utan att vara rotad i Guds ord. Bibeln är väldigt tydlig på tillfälle efter tillfälle. Det är att vara ordets görare och inte dess hörare. Jakob 1:22. Säger det att var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. När Jesus undervisar också i bergspredikan så slutar han hela undervisningen med att säga att den som hör de här orden och handlar efter dem är som en förståndig man som byggde sitt hus på en klippa. Och när det började storma och blåsa så stod huset kvar. Men en oförståndig, det är en som hör men inte gör någonting. Som hör det. Men som inte låter det här bli applicerat. Som inte låter det få någon praktisk konsekvens i ens liv. Och då kommer det huset vara byggt på sand och falla sönder. Och det går igenom i allt det Jesus säger. I Lukas 8 så kommer Jesu familj, hans mor och systrar och bröder till honom. Och det är så mycket folk så de kan inte komma in i huset. Och då säger de så här. De skickar liksom bud där, att Jesus, din familj, de står här ute och väntar på dig. Och då säger Jesus så här, så pekar han på sina lärjungar. Så säger han, mina familj, mina systrar och min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det. På ett annat ställe, Lukas 11, så är det en kvinna som kommer till Jesus och säger, salig är din mamma ungefär. Alltså saligt är det moderliv som har diat dig. Och då säger Jesus, säg hellre saliga, alltså lyckliga, är de som hör Guds ord och bevarar det. Alltså det är bättre för dig att göra vad som står i Bibeln än att vara jungfru Maria, om man ska vara riktigt ärlig. Alltså det är mer saligt, det är mer helgon om du följer vad som står i Bibeln än om du råkar vara jungfru Maria. Och det är min bestämda åsikt. Även om man kan ha olika åsikter om det. För Jesus säger det. Säg hellre. Lyckliga de som hör Guds ord och handlar efter det. Bevara det. Att vara ordets görare och inte bara dess hörare. Ni vet, Guds ord, det liknas ju vid andlig mat i Bibeln. Att människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och du vet, mat, det stoppar du inte in i örat. Eller? Utan du stoppar i munnen och så tuggar du på det. Och så sväljer du det. Och så sen kommer hela din matsmältningsapparat gå igång här och ta ut alla näringsämnen ur det där. Och så kommer det bli byggstenarna i din kropp. Och ibland så är det som att vi bara tar det här och så tuggar vi på det och spottar ut det. Det är som att vi bara läser, fyller skallen, proppar in liksom mat i öronen. Så att skallen håller på att bli stor som en ballong och sprängas liksom av allt vi vet. Men om det är mat så måste du måste tugga på det. Alltså du måste fundera kanske på det. Det står ju där i liknelsen i Matteus 13 att den som förstår ordet är den som det händer någonting med, som bär frukt. Du måste svälja det. Du måste låta det bli en del av dig själv. Det som bygger upp ditt liv. Alltså digest heter det på engelska. Vad säger man? Alltså du måste liksom, ja, det finns ingen riktigt bra svenskt ord. Men alltså du måste ta upp det. Du måste bli en del av det. Eller hur? Du måste bli en del av ordet. Hebreerbrevet säger så här. Nu ska jag se om jag hittar det, för det hade jag inte. Jo, här. Hebreerbrevet 4 och vers 2. Till evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom de inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Alltså ordet hade inte smält samman, det hade inte blivit en del av deras liv. De hade liksom inte smält det, de hade inte svalt det, de hade bara tagit till sig det i liksom skallen, och då föll de också bort. Att vara rotad i Jesus och honom, och det är jätteviktigt. Därför att annars när det kommer förföljelsen, när de stänger kyrkor och allt möjligt, så det kommer bara bli de kvar som är rotade i Kristus. Inte de som är där för lovsångens skull, inte de som är där på grund av att det är glatt och härligt och roligt, utan de som faktiskt har sin rot i Jesus. Och att vara ordets görare och inte dess hörare, det är såna här saker som jag tror är livsviktigt om du vill ha en rot i ditt kristna liv. Om du vill få den näring som du behöver. Om du inte vill åka berg- och dalbana efter den här konferensen, utan låta det bära frukt i ditt liv. Så är det livsviktigt att det här liksom får, det är det du får näring från, det är det du står stadigt på, och det är också det som bevarar ditt liv när det blir lite jobbigt, när det blir lite tungt. Jag tror att en förutsättning för lärjungaskap i den yttersta tiden, men egentligen en förutsättning för lärjungaskap i alla tider, så är det bibelord som Julia läste och som jag har på tröjan. Att om någon vill följa mig, säger Jesus, så måste han varje dag förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. Alltså dö bort ifrån sig själv, från sina egna ambitioner. Och det här kan ju många tycka att det är så tungt, men det är en förutsättning om du ska kunna följa Jesus. Det är en förutsättning om du ska klara av att vara kristen, speciellt i den yttersta tiden. Så är det en förutsättning. Därför att annars kommer du att falla bort. Överlåtelsen till Jesus, det är din trygghet. Det är det som kommer skydda dig från att falla ifrån. Det är det som kommer skydda dig från att tappa tron. Det är din överlåtelse till Jesus. Överlåtelse, det är ingenting som folk predikar för att man vill ha hjälp att städa toaletterna i kyrkan på söndag, därför att nu ska vi alla tjäna. Utan överlåtelse, det är någonting mellan dig och Gud. Och det är din trygghet som kristen. Det är en förutsättning för dig. Och det är väldigt viktigt att vi förstår det. Att det är liksom ingenting som Gud bara bunk så här. Utan det är för att han vill ha den här relationen med dig. Han vill att du ska växa. Han vill att du ska stå stadigt. Och han vill att du ska vara helhjärtat förälskad i honom också. Precis som han är för dig. Och då finns det ju ett redskap, om vi nu talar om rustning. Och det är ju faktiskt korset. Att ta det på sig. Och det innebär ju att faktiskt låta Gud göra sitt verk. Och att inte sätta sin egen vilja före Guds vilja. Det står ju där i Lukas 24 också att den som vill, liksom, vad säger, står det? Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som för min skull, ja, vi tar och läser det så jag inte strular till det. Jag är inne i fel evangelium också. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Liv i det här stället, det är egentligen samma sak som själ. Alltså det grekiska ordet, psyke eller något sånt där. Och din själ, det är ju din vilja. Vad du tänker och vad du känner. Och att lägga ner det inför Gud. Gud, inte min vilja, utan din vilja. Inte mina känslor, utan vad du känner för, vad ditt hjärta slår för. Inte mina tankar, utan dina tankar. Ditt ord i mitt liv. Att lägga ner sitt liv, sitt själviska liv, och låta Gud göra det han vill. Överlåtelsen är en förutsättning. Det är inget krav på att du ska vara frälst, tror jag. Men det är en förutsättning för om du ska vara en lärjunge. Det är en förutsättning om du ska klara av att hålla fast vid Gud när det blir jobbigt. Att klara av att leva i din frälsning. Jag tror inte jag ska säga så mycket mer, för ni är nog lika trötta som jag. Men ska vi ställa på oss och så tar vi och ber en bön. Herre, jag tackar dig, Herre, för att livet tillsammans med dig, det är en relation och inte en religion, Herre. Och jag ber att, jag vet att det låter som en klyscha och det är många som har sagt det, Herre. Men jag ber att det ska tränga in i våra hjärtan den här morgonen, Herre. Att livet tillsammans med dig, Herre, det är relationen med dig, Jesus. Det är att lära känna dig, Herre. Det eviga livet, det är att känna dig, Fader. Att känna din son, Jesus Kristus. Att förstå vad du har gjort för oss, Jesus. Förstå vem du är och de rikedomar och allt fantastiskt som du är och som du har med dig, Herre. Jag ber för varenda en som är i det här rummet just nu, Herre. Att du skulle lägga ner en längtan i våra hjärtan, Herre. Att få lära känna dig djupare, Herre. Att du skulle lägga ner en längtan i våra hjärtan. Att få komma närmare dig, Jesus, Herre. Att inte bara tro på grund av vad andra har sagt. Att inte bara tro på grund av vad vi hör i predikningar och allting. Utan att verkligen få höra från dig själv, Herre. Verkligen få känna dig, Herre, i djupet av våra hjärtan. Ha fått träffa dig. Att det inte ska vara en teoretisk kunskap, Herre. Jag ber att alla de där bibelorden som finns i huvudet på oss var och en ska trilla ner just nu, Herre, i hjärtat, Herre, och slå rot där, Jesus. Trilla ner i hjärtat på oss, Herre, och få börja bära frukt i våra liv, Jesus, som vi hörde om igår, Herre. Att vi inte ska leva någon slags prestationskristendom, Herre, utan vi ska få leva en relationskristendom, Herre, där ditt liv får flöda genom oss, Herre. Där du får vara stor i våra hjärtan, i våra liv, Herre, i allt det vi är, Herre, så att du får leva genom oss, Herre. Jag tackar dig för att vi får vara korsfästa med dig, Herre. Och för att vi varje dag får ta vårat kors, Herre. För att vi varje dag, Herre, får lägga våra liv överlåtet till dig, Herre, på ditt altare, Herre. Och låta din heliga ande ta över, Herre. Låta din heliga ande leda oss, Herre. Och jag ber, Herre, för den här platsen. Jag ber för hela svensk Finland, Herre. Att du ska komma med väckelse. Att du ska tända din eld, Herre, i den här delen av Finland, Herre. Jag ber om det, Herre. Och jag ber om överlåtna lärjungar, överlåtna ungdomar, killar och tjejer, Herre, som inte bara säger, som inte bara springer fram på förbön och gråter, men som inte händer någonting mer, utan att det ska få bli beslut, Herre, göra det, Herre, av ditt ord, Herre. Jag ber om det, Jesus. Jag ber om det, att du ska kalla sådana ungdomar på den här konferensen, Herre. Som inte bara far hem, Herre, utan som har fått med sig ditt liv, Jesus. Som har fått överlåta sig till dig på riktigt, Jesus. Inte med bara sina munnar, utan med sina hjärtan, med sina liv, Herre. Som har lagt ner sin själ, sitt liv, sitt allt för dig, Jesus, Herre. Och låter din vilja ske i våra liv, Herre. Jag ber om det, Herre. Jag ber om det i Jesu Kristi Nazarens namn, Herre. Så ber jag att du ska fortsätta heliga ande och verka i den här konferensen, Herre. Att du ska tända din eld, Herre. Kärleken till Jesus i våra hjärtan, Herre. Att det ska få brinna starkare och starkare för varenda möte, för varenda samling. Och att det inte ska slockna när konferensen är slut, utan det ska få fortsätta brinna starkare och starkare och starkare i våra hjärtan, Jesus. Jag ber om det i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.